Ja, Herr Jesus, jag ber dig om din hjälp och ledning denna stund. Amen. Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn. Så läser vi i 1 Johannesbrevet 5 och 13. Det är en vers från Bibeln som talar om detta som vi kallar för frälsningsvisshet. Ett annat ord är aposteln Paulus ord i 2 Timoteusbrevet 1 och 12, där han skriver: jag vet vem jag tror på. Det är en fast troens visshet som kommer till uttryck genom dessa ord. En troens visshet som har en fast grund. Det är om denna bibliska sanning som detta föredrag skall handla. Vi skulle kunna ha ett bibelstudium över detta, men jag vill med detta föredrag visa hur våra lutherska reformatorer talar om denna sak. Därför kommer jag att citera och referera många ställen från den lutherska kyrkans bekännelseskrifter, men all den undervisning vi finner i bekännelseskrifterna är grundat på den heliga skrift. Och därför blir det också indirekt ett bibelstudium. Ämnet för detta föredrag är lutherska kyrkan, den glada frälsningsvishetens kyrka. Och det förhåller sig verkligen så att detta ämne var en huvudsak för de lutherska reformatorerna. I dag är det vanligt, åtminstone här i Sverige, att det i massmedia talas med negativa ord om det lutherska arvet. Lutherdomen beskrivs som något dystert och tungt, som bara talar om människans pligt, något som trycker ner människor och som tar all glädje från dem. Men denna beskrivning är helt och hållet felaktig. När vi ser på vårt lutherska arv, så som vi har fått det i våra evangelisk-lutherska bekännelseskrifter, ser vi om och om igen hur glädjen över det frälsande evangeliet om Kristus betonas. Den glada frälsningsvisheten, grundat i evangeliet, är något stort och dyrbart. Tron på Kristus, den frälsande tron, är något oerhört viktigt för de lutherska reformatorerna. Och det är inte bara en intellektuell kunskap i huvudet, utan en hjärtats tillit och förtröstan till Kristus och tro på syndernas förlåtelse för Jesu Kristi skull. Det ser vi om och om igen i bekännelseskrifterna. Her skal bare nævnes et ord i Augsburgske bekendelsen, da det står så her: det klargøres even for menneskerne, at ordet tro her ikke betegner blot kunskap om hvad som en gang timat, sådan som even det ugudaktige og det under andre har, utan dermed betegnes en tro, som tror ej blot på de historiske hændelserne, utan på det, som er frugten af dem, nemligen denne artikel, syndernes forlåtelse. Det vil sige, at vi genom Kristus har nået retfærdighed og syndernes forlåtelse. Men derfor at den frelsende troen på Kristus er så vigtig, er også frelsningsvisheten en vigtig sag for reformatorerne. Vi ser hyrde selv med frimodighed og vished bekender sin tro på Kristus og hans ord. Og det vil genom at holde frem evangeliets sanning ge det bævande samvetende en sand trøst og vished, forankret i evangeliets ord. Augsburgske bekendelsen siger, at det var i højeste grad nødvendigt at frembære og åter opleve denne lære om troen på Kristus, før at det bævande samvetende ikke skulle sakna trøst. Låt oss se på några olika exempel i bekännelseskrifterna, där vi ser vilken viktig sak detta med frälsningsvissheten var för reformatorerna. Själarna behöver visshet. De behöver en säker tröst. Den finns i evangeliet. Den vanliga tankegången att vi aldrig kan finna sanningen är en helt igenom falsk tro, långt ifrån Guds ords lära. De lutherska reformatorerna säger det högt. Vad vi förkunnar är sanningen. Vi vill inte veta om något annat. Vi vill inte byta bort evangeliets frälsande sanning mot något annat. I Konkordieformen sägs det att den gode Guden åter har fört i ljuset sitt ords sanning genom den gode Guds mannen Dr. Luther. Denna Guds ords sanning såg reformatorerna som en omistlig skatt. Vad förkunnar evangeliet? Just detta, att vi genom tron mottager syndernas förlåtelse, är evangeliets eget ord, säger Augsburgska bekännelsens apologi. Detta evangelium vill den lutherska kyrkan hålla fast. Vi kunde nämligen icke förkasta evangeliets saliggörande och tröstefulla ord. Och att förneka att vi genom tron mottager syndernas förlåtelse, vad annat är detta än att skymfa Kristi blod och död. När man håller fast vid detta, är det för att det är sanningen. Till alla rättskaffens män ska inse att vi i denna sak först och främst har lärt det som är sant, rätt och för hela Kristi kyrka hälsosamt och nödvändigt. Det är sant och rätt. Därför fastholder man detta, men det är också för att det är det som syndare behöver. Det är för hela Kristi kyrka hälsosamt och nödvändigt. Hos oss däremot står genom Guds nåd prästerna i ordets tjänst, förkunnar evangeliet om Kristi välgärningar och prediker att syndernas förlåtelse kommer oss till del av nåd för Kristi skull. Denna förkunnelse skänker samvetena en säker tröst. Det finns de som anser att människan aldrig med säkerhet kan veta sig äga Guds nåd. Man anser att visshet är högmod och att osäkerhet är ett uttryck för den sanna ödmjukheten. Men så lär inte den lutherska kyrkan. De evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna tar tvärtom tydligt avstånd från en sådan tankegång. Jag vet vem jag tror på, säger Paulus i 2 Timoteus brevet 1 och 12. Denna vishet är något som bekännelseskrifterna betonar. Troen vill ha vishet, och Bibeln lär tydligt att frälsningsvishet er möjlig. Og derfor er det falsk lære, når nogen siger, at det ikke er muligt at få vished. Bekendelseskrifterne understryker, at vi behøver en sikker trøst, og til frågan om det virkelig er muligt at få vished om frelsning og nåd hos Gud, svarer bekendelseskrifterne et tydeligt ja. I apologien går Melanchthon imod den romersk-katolske gerningslæger, som han kalder for en lagens lager, et ophævende af evangeliet, en fortvivlans lager. Han siger om de romersk-katolske modstanderne, at de lemner samvittende i uvisshed og tvivl. Og han siger om dem, at det er dårlige sjælesørgere for menneskerne, då det bjuder dem bare tvigsamma om huruvida vi ska få syndernas förlåtelse. I motsättning till den romersk-katolska gärningslägern kan den evangelisk-lutherska lägern, som är grundad på Bibeln, ge en sann visshet. Melanchthon säger att samvittnena ska vara fast och visst övertygade om att synderna förlåtas dem, om noget for Kristi skuld, og ikke tvivler på, at det får forlåtelse. Bekendelsesskrifterne anvender ofte udtryk som den rigeste trøst under alle prøvninger, den rigeste trøst i alle anfægtelser, og en fast og vis trøst. På mange steder taler bekendelsesskrifterne om det forskrækte samvittende. Det står til eksempel så her, men det forskrækte samvittende er uvisse og tvivlende. Disse samvittende behøver evangeliet. En sak er at forlite sig på sin egen fromhed. Det er en falsk grund. En anden sak er det at fortrøste på Kristi fortjenst. Men dette er at tro, at fortrøste på Kristi fortjenst, at Gud for hans skyld vil vare os nådig. Det er i evangeliet om Kristi fortjenst, som den rette hjælpen findes for det forskrækte, uvisse og tvivlende samvittende. Frelsningsvisheten er værket af Herrens sjæl. Den beror ikke af menneskens eget klætrende op på frelsningens stige. Den er en Guds gave. Visheten har en fast grund. Ikke noget hos mig, ikke min fromhed, utan Kristi ord og værk. Lutherske kyrkan er den glade frelsningsvishedens kyrker. Evangelisk Luthers kristendom er ikke en tung og dyster lager, som tager bort al glædje, utan en lager, som fremholder den faste og visse trøsten i evangeliet, og som derfor har i sig sand glædje. Det er just det frelsende evangeliet om Kristus, som er hyvesaken for den lutherske kyrkan. Det er ikke nogen perifer detalj, utan selve hjertet i kristendommen. Nåden alene er grunden for frelsningsvisheten. Evangeliet alene har al kraft at skabe troen i synderes hjerter. Det er i dette evangelium om Kristi fuldbordede forsoningsværk, som troen har sin grund og vished. Altså indtil i mine egne religiøse kraftanstrengninger, indtil i mit fornuft, indtil gennem direkte åbenbarelser, drømmer og røster i hjertet, og indtil heller i mine kjensler og fornemmelser. Grunden til, at frelsningsvished er mulig, er Bibelens lære om frelsningen af nåd alene. Er frelsningen ikke af nåd alene, bliver frelsningsvisheden umulig, for då kommer det altid at findes denne fråga: nær har jeg gjort nok? Fornikandet af nåden alene tager bort vishedens rette grund. Frelsningen er om nåd alene. Frelsningen har ikke sin årsag i menneskens sjæl, ikke i mindste mån. Derfor er frelsningsvished mulig. Troen bliver uvis, om gerningerne blandes ind i frelsningen. Det er noget, som til eksempel apologien understryker. Melanchthon siger til eksempel så her: men her bør man vite, at denne tro indebærer medvitende om, at Gud forlåter os om noget for Kristi og sit løftes skuld, men ikke på grund af vores gerninger, vores ånger, vores bekendelse eller vores tilfyldesgørelser. Ty om troen forliter sig på disse gerninger, bliver den snart uvis, i medan det forskrækte samvittet ser, at nævnte gerninger er ytan værde. Gång på gång betoner bekendelseskrifterne nåden alene som det, som giver troen vished. Et par citat skal vise dette. I apologien læser vi: derfor må alle fromme sjæler ikke låte sig rupes fra denne overtygelse, at vi blot genom troen for Kristi skuld modtager syndernes forlåtelse. Her i har det en fast og vis trøst mod synderångesten, den evige døden og helvetets alle porter. Konkordieformen siger samme sak. Den faste og visse trøst, den findes i nåden alene. Det står så her. Før at ængslerne sig hjertan skal have en fast og vis trøst, og Kristi fortjenst og Guds nåd skal få sin tilbørlige ære. Lær skriften, at troens retfærdighed indfor Gud består endast i forsoning af nåd og syndernes forlåtelse, som af idel nåd endast formidleren Kristi fortjenst skuld skænkes os i evangeliets løftesord og modtages blot genom troen. Endnu et stelle kan citeres, da det står, at troen retfærdiggør endast og alenas derfor, at den så som et medel og værktyg griber og omfatter Guds nåd og Kristi fortjenst i evangeliets løften. Stærkere kan det knappest siges. Det er en dyb grund til glæde, den faste og visse trøsten mod synd og angsten, den evige døden og helvedets alle porter, findes ikke i noget hos menneskens sjæl, uden i evangeliet, at vi blot genom troen for Kristi skuld modtager syndernes forlåtelse. Som frelsningsvisitens grund understryker den lutherske kyrkan Kristi værk, den objektive forsoningen. Vi kan til eksempel nævne, hvad Luther skriver i forklaringen til andre trosartiklen i Store Katechesen. Så er nu alle disse tyranner og plågere fordrivne, og i deres stille har trådt Kristus Jesus, en livets, retfærdighedens, alle gode gåvers og al saligheds herre. Han har ur helvedets skab rykt os arme, forlorede mennesker, samt vundet og befriet os, og återbragt os under faderens velbehag og nåd. Og lige til længere frem skriver han, at Kristus har blivet mennesker, avlet og født af den helige ande og jungfruen, uden al synd, før at så blive herre over synden, at han videre lidet, dødt og blivet begraven, før at han, før mig, skulle gøre tilfyldest, og betale vort jag for skyld, ikke med silver eller guld, uden med sit eget dyre blod. Når forkundelsen af den objektive forsoningen har forsvagats, og det i stedet bliver en forkundelse af, hvad vi skal gøre, bliver det ingen værklig hjælp at få for den svage troen. På samme sæt er det, da det er vores oplevelser eller prædikantens oplevelser, som kommer i centrum. Det er budskabet om Kristi stedfortrædende forsoningsdød, som i sanning kan gøre hjertet frit og give frimodighed. Alt hvad vi sakner hos os selv, det har Jesus gjort for os og i vort stelle. Genom at fremholde dette, som har sket, den objektive forsoningen, kan forkundelsen løse mennesker fra den oplevelse trældom, der man ständig venter på store oplevelser at bygge på. Med stor kraft bekender vores lutherske reformatorer troen på Guds alene verksamhed i omvendelsen, og afviser alle læror om at mennesken medværker ved sin omvendelse. Det er ikke mennesken, som åstadkommer sin omvendelse. Ikke heller er det mennesken, som tilsammens med Gud åstadkommer sin omvendelse. Bare sig, om det er så, at mennesken påbørger omvendelsen, og Gud fuldborder den, eller om det er så, at Gud påbørger omvendelsen, og mennesken fuldborder den. I stedet bekender man denne bibliske sanning, det er Gud alene, som værker omvendelsen. Det, som er alvorligt med alle disse falske læror, som her har nævnt, er, at det tager ifrån sjælerne vidshedens ret og grund. Melanchthon skriver i apologien om alvoret i modstandernes falske gerningslæger, som lemmer mennesken i tvivl. Men alt dette er opdiktet af andligen sovende mennesker, hvilke ikke veter, hyr synder forlåtelsen kommer til stånd, og hyr ind for Guds dom og i samvittets angst Förtröstan på gärningar helt utgränsas från oss. Säkra skrymtare anser alltid att de kunna prestera förtjänstfulla gärningar som på grund av egen värdighet gör anspråk på lön. Vare sig den habituella själsliga beskaffenheten hos dem finnes eller icke. Ty om naturen förtröstar alltid människor på sin egen rättfärdighet. Men de förskräckta samvittnena är ovissa och tvivlande och efterstrepar och hopar därefter andra gärningar för att komma till ro. De som menar sig aldrig prestera förtjänstfulla gärningar som på grund av egen värdighet gör anspråk på lön, utan de råkar i förtvivlan om det icke utom lagens lära får höra evangeliet om synder förlåtelsen av nåd och trons rättfärdighet. Vad blir då följden av gärningsläran som förnekar nåden alena? Melanchthon fortsätter med att visa detta. Det blir antingen en förgäves förtröstan på gärningar eller förtvivlan. Hos de säkra skrymtarna som anser sig fullgöra lagen uppväcker de därigenom en inbillad och fåfäng förtröstan på gärningar och förakt för Kristi nåd. De förskräckta samvetena åter driver det till förtvivlan, till då människorna gör allt under tvivel, kunna de icke erfara vad tron är och vad den förmår verka, så drivas det till slut helt och hållet till förtvivlan. Synergismen, alltså tanken att Gud påbörjar omvändelsen och människan fullbordar den, ta bort den sanna trösten genom att framhålla människans eget deltagande i omvändelsen. Det är människans beslutsfattande och förhållande som blir grunden. Konkordieformen förkastar alla sådana tankar. Både läran att människan av egen kraft utan den heliga andes nåd kan omvända sig till Gud, tro evangeliet, av hjärtat lyder Guds lag och sålunda förtjänar syndernas förlåtelse och evigt liv. Och läran att människan av egen kraft kan göra början till sin omvändelse, men icke utan den heliga andes nåd fullbordar den samma. Och den läran att människan visserligen med avseende på den fria viljan före sin pånyttfödelse är för svag att göra nämnda början, och att av egna gärningar omvänder sig till Gud, och av hjärtat lyder Guds lag. Men att, då den heliga ande med ordets predikan gjort början, och därmed tillbjudit sin nåd, människans vilja av egen naturlig kraft, likväl i någon mån, om en ringer och svagt, förmår bidrager, hjälper och medverker, som gör sig själv skickat och beredt för nåden, omfatter och mottager den samma samt tro evangelium. Här förkaster konkordieformen varje lära som på något sätt anser att människans vilja medverkar i omvändelsen. Varför? Därför att det inte stämmer överens med Bibelns lära att människan på något sätt skulle kunna medverka till sin omvändelse. Bibeln lär tvärtom at omvendelsen er Guds eget værk genom den helige ande. Men konkordieformen nævner også en sak, som vi her særskilt skal lægge mærke til. Læren om Guds alene værksomhed er mycket trøsterig, og når man fornikker denne lære, røver man i frontsjælerne en stor trøst. Følgende ord i konkordieformen betoner den rige trøsten, som finns i lägen om Guds alena verksamhet i omvändelsen. Med ett ord förblir det evigt sant, vad Guds son säger, mig för ytan kunde ni inte göra. Och Paulus i Filipperbrevet 2, Gud är den som i eder verkar både vilja och gärning i enlighet med sin goda vilja. Detta ljuvliga ord är mycket trösterigt för alla kristtrogna, som i sina hjärtan känner och förnimmer något litet av evighetsgnistan och längtan efter Guds nåd och den eviga saligheten. Ty de vet därav, att det är Gud som i deras hjärtan börjar tända detta sanna salighetsliv, och att han allt framgent vill stärka och hjälpa dem i deras stora svaghet, så att de förblir ståndaktiga i den sanna tron ända till slutet. Läran om att allt är av nåd är trösterig. Nåden alene gör att samvetena kan finna visshet. Gärningslären däremot gör att samvetena lämnas i tvivel. Denna motståndarnas läger lämnar samvetena i tvivel, så att de aldrig kunna få frid. Ty lagen anklagar oss alltid till och med i frågor om de goda gärningarna. På ett annat ställe, där det också tas avstånd från människans medverkan i frälsningen, sägs det att läran om att grunden till vår frälsning, vår utkorelse, inte är att söka blott i Guds barmhärtighet och Kristi allra heligaste förtjänst, utan även hos oss själva, är en bland de lärare som är hädiska och förskräckliga kätterier, som berövar de kristna all tröst som de äger i det heliga evangeliet och bruket av det heliga sakramenten. När nåden alena förnekas, lämnar samvetena i tvivel, och den rätta grunden för visshet tas bort. Dessutom överflyttas den äger som tillkommer Kristus på mänskliga gärningar. Melanchthon säger så här i apologin: när skall under sådana förhållanden samvetet kunna komma till ro och vinna frid? När skall det kunna älska Gud under detta tvivel och denna samvetsnöd? Vad är väl denna lagens läger annat än en läger som leder till förtvivlan? Må någon av motståndarna, som lär oss om denna kärlek, visa hur han själv älskar Gud. Det förstår vidare ikke, vad det säger, utan liksom väcken återkastar ekot, så återgiver det blott ordets kärlek utan att förstå det. Så virrig och dunkel är deras läger, att den dels överflyttar den äger, som tillkommer Kristus på mänskliga gärningar, och dels leder samvetena antingen till förmätenhet eller förtvivlan. Men vi hoppas, att vår läger med lätthet skall förstås av alla fromma själer, och att den skall bringa de förskräckta samvetena en god och hälsosam tröst. Lutherska kyrkan har bygget fram ett stort glädjens budskap. Vi behöver inte jaga efter vind. Vi behöver inte söka en hit och en dit efter känslor och ljuvliga erfarenheter eller gärningar hos oss själva. Grunden för visshet finns i nådens evangelium om Kristus. Det evangelium som egentligen intet annat är än en trösterpredikan och ett glatt budskap, som ikke bestraffer eller förskräcker, utan tröstar samvetena mot lagens skräck, visar på Kristi förtjänst alena, och åter upprätter oss genom den hungne samma predikan om Guds godhet och nåd, som Kristus förvärvat genom sin förtjänst. Det är genom nådemedlen som Herren verkar tron. Det är en viktig och dyrbar sanning, en sanning som befriar oss från andligt klättrande i höjden och fromhetsbyggande. Tänk, det är Gud som gör det, föraktet för den lutherska läran om nådemedlen är stort. Ordet och sakramenten är inte särskilt uppseendeväckande. Det är för fattigt och svagt, tycker man. Men så ser inte den lutherska kyrkan på detta. För det är Gud själv som har knutit sina rika löften till detta. Den lutherska kyrkan håller evangeliet högt, ordets predikan och sakramentens förvaltning. Vi är syndare och vi förblir syndare hela livet. Men just därför behöver vi nådens källa, ordet och sakramenten. Varför var luthersk? För att vi är så kloka och stora och duktiga. Nej, för att vi är syndare som behöver nådens evangelium. Visheten finns inte i hjärtats känslor eller genom en omedelbar erfarenhet av Gud. Svärmarna anser att Guds ord alena inte räcker för att skapa tro och vishet. Men bekännelseskrifterna hänvisar oss inte till vår religiösa strävanden eller till bönen. Fortsätt att be och kämpa, då ska ljuset en gång komma till dig. Så kan tonen vara i en reformerad präglad förkunnelse. Men vår bekännelseskrifter talar på ett annat sätt. Frälsningsvisheten är inte något som jag genom bönen och mina strävanden skall kämpa mig fram till, utan den är en Guds gåva genom evangeliet. Det är väl att Gud har gett oss något annat och bättre att bygga på än vår bön. Ordet och sakramenten är det medel som Gud använder för att skapa tron i våra hjärtan. Evangeliet kommer till oss i ord och sakrament. Augsburgska bekännelsen, artikel 5, förkastar den uppfattningen att den heliga ande kommer till människorna utan det utvärdes ordets förmedling genom deras egna förberedelser och gärningar. Luther talar starkt om dopets tröst. I Stora katekesen säger han till exempel: men nu har vi icke allenast Guds bud och befallning, utan också löftet, och därför är dopet ännu mycket härligare än vad Gud eljest budit och förordnat, med ett ord så fullt av tröst och nåd, att himmel och jord icke kunna fatta det. Men det vill ansträngning till att tro detta, ty felet ligger icke hos skatten, utan hos oss, som har så svårt att fatta och fasthålla den samma. Nattvarden är given, för att tron må vidare kvickas och stärkas, för att hjärtat, när det känner sådan som vill bli det för tungt, här kan hämta tröst och vidare kvickelse. Nattvarden är enligt bekännelseskrifterna ett tröstligt läkemedel. Luther använder detta uttryck i Stora katekesen. Det går ju dock icke an att anse sakramentet så som ett skadligt ting, varifrån man helst behåller sig borta, då det fast mer är ett alltid genom hälsosamt, tröstligt läkemedel, som hjälper dig och giver dig liv både till krop och själ. Nattvarden er et sandt nådens medel, som kan ge en sand trøst. Er du ny betunget og kjenner din svaghet, så gå med glädje frem, og låt det videre kvikkes, trøstes og stærkes, siger Luther i Store katekesen. Konkordieformen siger samme sak, når nattvarden kalles en trøst for alle bedrøvede hjertan, og siger, at nattvarden er indstiftet særskilt for det i troen svake, men botfærdige kristne, for at give dem trøst og stærke deres svake tro. Dette nådens medel er en stor gåva for svake kristne. Det ses også af dette citat: men det i troen svake, forsagte og bedrøvede kristne, som kender en hjertets skræk og faser inför sin stora och myckna synd, och menar att det i sin stora orenhet icke är värdiga denna ädla skatt och Kristi välgärningar, och som känner och sörjer över sin tros svaghet, och av hjärtat bedjar att det måtte kunna känna Gud i en starkare, frimodigare tro och med ren lydnad, dessa är de rätta värdiga gästerna. Ordet och sakramentens betydelse uttrycks till exempel så här i apologin: så undfår vi troen og stærkes i den genom afløsningen, samt genom at høre evangeliet og bruge sakramenten, på det at vi ikke må dykke under i kampen mod ångesten for synd og død. Hvor findes trøsten for samvittet? Indtil i noget hos menneskeren ytteren i evangeliet, til at samvittet får høre evangeliet prædikas, og afløsningen forkundes, fatter det nyt mod og und for trøst. I den kristne forsamlingsverksamheten i vores nordiske lande i dag, kjennes det for mange svårt. Trøthed, opgivenhed og ensomhed er noget, som mange kristne kjenner til i dag. Og vilrådighed, hvad skal vi gøre? Det er så få, som vil lysne til evangeliets prædikan i dag. Bibelens og vores bekendelseskrifters undervisning viser, at det behøves den lille forsamlingsgemenskapen, der evangelium rent forkundes og sakramenten ret forvaltes. Denne dyrbare skat, Guds ord og sakramenten, får vi ikke forakte. At forlysne til evangeliets forkundelse om Jesus er ikke nogen ringer sag. Det er noget at glædjas over at få høre. Vi kan anfægtes af dette, at vi ikke tykker, at vi når så mange. Men om vi slutter prædika, bliver det endnu færre, som får høre. Det lutherske arvet er virkelig noget at studere og føre videre til vores folk, også i vores tid. Det er inget, som vi behøver skæmmes for. Den uforskyldte nådens evangelium er noget, som virkelig giver grund til frimodighed i tjenesten for evangeliet. Guds barn for her i tiden oplever forfølgelse og kors af ulike slag, tårer og sorg, og bedrøvelser og svårigheder, nød og anfægtelser og angst, men troen holdes oppe af korsets evangelium. Vår tid er præglet af så mycket andet i den religiøse verksamheten. Det findes til eksempel et vanligt marknadsføringstænkende, der man indretter forsamlingsverksamheten efter, hvad mennesker vil have. Men frågan er, hvad menneskerne, vores tids mennesker, behøver. Det behøver Guds ord, lag og evangelium, og nådemidlens retter forvaltning. Det er genom disse medel, som Gud skaber troen og giver en sand frelsningsvished. Det er her, den kristne glæden har sin grund. Indtil i, hør vi lykkes. Indtil i, hør vi skal få til det med vores egen fromhed og vores kristne verksomhed, ytterne i evangeliet om Jesus, i synderforlåtelsens rige gåver. Lutherske kyrkan, den glade frelsningsvisheden syrker, må Gud hjælpe os alle, at troget tage vare på den lutherske kyrkans rige arv, og i vores lutherske forsamlinger hygagter Guds ord og sakramenten og evangeliets dyrbare skat til troens sande vished og glæde. Det er noget, der kæmper for at bevare, for vi behøver det, og vores tids mennesker behøver det. Det er også det dyrbare evangeliet om Jesus Kristus, som giver kraft at holde ud i alle prøvninger, som vi møter her i tiden. Der så mycket møter os, som vil lede os ind på fel vægge bort fra Jesus. Men Guds ord skriger løften gælder endnu. Salig er den, som holder ud i prøvningen, til når han har bestået sit prøv, skal han få livets kroner, som Gud har lovet dem, som elsker honom. Gud give, at vi alle bliver evigt salige og bare nåd for Jesu Kristi skuld. Det er det vigtigste af alt.